Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus. Låt oss be. Vi tackar dig Herre för att vi också församlas denna söndag. Du känner vår nöd och du vet hur var och en av oss, och hur var och en av oss har det ställt i våra liv. Herre, skapa, föröka och stärk vår tro. Hjälp oss att troget hålla oss till ditt ord i livets alla skiften. Jag låt ditt ord vara ledstjärnan för oss varje dag. Så ber vi i Jesu, vår frälsares namn. Amen. Det är den gamla testamentliga texten som vi läste ur andra Samuels boken. Där var rubriken för över den texten Hannas lovsång. Hannas lovsång. Och rubriken för vår evangelietext idag är Marias lovsång. Vi firar alltså Marie bebådelsedag. Jungfru Marie bebådelsedag. Beboda, det är inget uttryck eller ord som vi använder precis dagligen numera. Vad kan det betyda? Ja, att beboda är att framföra ett budskap. Utlova någonting som ska inträffa. Och bebådelsen är inom kristenheten det ögonblick då ängeln Gabriel meddelar Maria att hon ska föda världens frälsare Jesus Kristus. Det är bebådet. Och som sagt, vi ska främst stanna inför Marias lovsång. Den lovsång som hon utbrister i efter detta som har skett med henne. Vad är bakgrunden till hennes lovsång? Ja, det har gått 6 månader sedan ängeln Gabriel var på besök i Jerusalems tempel. Ni kommer säkert ihåg vad som hände när prästen Zacharias skulle tända rökelseoffret där. Det var hans tur. Då kommer alltså ängeln Gabriel och meddelar honom att han, Zacharias och hans hustru Elisabet skulle få ett barn på sin ålder. Båda var gamla. Och ni kommer säkert ihåg reaktionen från den gamle Zacharias. Nej, det var väl så dags. Hur ska det kunna ske? Min hustru är också gammal. Och han får beskedet av ängeln Gabriel. Fram till den dagen då barnet föds så ska du vara stum. Du ska inte kunna ta. Och så blir Det utlovade barnet till Zacharias och Elisabet. Det var ett svar på många och intensiva böner. Men när ängeln Gabriel kommer till Maria och förkunnar vad som ska hända med henne, så det är inte ett svar på några böner. Det är en total och fullständig överraskning som drabbar henne, jag får säga, som möter henne. Hon skulle föda den högstes son, säger Gabriel till henne. Den högstes son, alltså världens frälsare, Guds egen son. Det står att Maria, när hon har fått det här beskedet, skyndar iväg för för att hälsa på Elisabet. Det var ju släkting till henne. Hon ger sig iväg till den lilla staden, till Jerusalem, från den lilla staden Nasaret. När Gabriel besökte Zacharias, så var det i det fina templet i den stora staden. När han besökte Maria, då var det ett litet enkelt hus i en liten småstad. Nu ger sig Maria iväg. Och det är ju märkligt, när hon stiger innanför trösklarna till Elisabets hus, då sparkar det till i magen på Elisabet. Och det står att Maria, eller Elisabet, blev uppfylld av den helige ande. Hon får direkt insikt i vad det är som har skett. Hur kommer det sig, säger hon, att Herrens mor kommer till mig? Och hon berättar att när ljudet av din hälsning nådde mina öron, så spratt barnet i mig till av glädje. Och hon prisar Maria salig. Varför det? Jo, säger hon, för att du trodde, för det som Herren har sagt till dig, det kommer också att ske. Hon prisade Maria salig. Ja, det gör vi också. Men inte som man gör i den katolska kyrkan. Hon var inte alls syndfri som katolska kyrkan heller. Att hon skulle vara avlad, ren, obefläckad. Nej, hon var syndare, precis som du och jag. Och hon talar också i sin lovsång om frälsning och nåd. Och det är bara syndare som behöver. Den som är syndfri behöver ingen nåd och ingen frälsning. Nu börjar hon sin lovsång. När hon har hört Elisabets ord, då stämmer hon upp. Och då säger hon att min själ upphöjer Herren, min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har sett till sin tjänarinnas lidighet. Och från denna stund ska alla släkten kalla mig salig. Varför? Jo, säger hon, för den mäktige har gjort stora ting med mig, och hans namn är helig. Inte mitt namn är inte helig, säger hon. Det är hans namn. Guds namn är helig. Och så talar hon om Guds barmhärtighet. Hon säger att den varar från släkte till släkte. Om vi ser i Gamla testamentet, vilken oerhört barmhärtig Gud som framträder där. Det är så många som menar på att det är den stränge, hemske, fruktansvärde guden vi ser i Gamla testamentet. Ja visst, han straffar synd. Men det gör han också i Nya testamentet. Men han är framför allt en barmhärtig och nådig. Tänk när han hade detta trotsiga, hårdnackade folk som han förde ut i Egypten, som han vårdade sig om, tog sig an och sköt, som ideligen knotade och klagade på hans liv. Men han tröttnade inte. Han var barmhärtig. Han var nådig. Och det säger Maria. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Ja, vi kan räkna upp precis hur många väldiga gärningar som helst. Vi kan ju börja med skapelsen. Det är inte så roligt. Universums hela skapelse. Med sitt ord skapade. Trons folk förstår detta. Genom tro förstår vi att universum har blivit till genom ett ord från Gud. Läser vi i brevet. Genom tro förstår vi. Och hörni, liberalteologerna, de har väldiga problem att förstå, eller rättare sagt tro, jungfrufödelse. Skulle det vara något svårt från Gud, den högste, han som har gjort väldiga gärningar med sitt arm, med sin arm, att utan mans medverkan skapa liv i jungfru Marias sköte? Skulle det vara något märkligt, något svårt för Herren? Jesus säger att han kan uppväcka barn av dessa stenar och damar. Tala om baggisar. Så säger hon, härskare har han störtat från deras tron. Ja visst. Mängder av härskare har han störtat. Kommer ni ihåg Sanherib, som var så mäktig och som var så hånfull och som retades med judarna att bara ge er, ni har inte en chans. Han slog hela armén på natten utan att använda en enda soldat. Hans högra arm utför mäktiga ting. Han störtar de högmodiga från sina troner. Men ringa har han upphöjt. Ringa. Jag tittar vilka är han upphöjde. Den lilla hedergossen David med lite fjul på läpparna. Han upphöjde. Han blev kung. Han blev den mest berömda kungen i hela gamla testamentet. Den ene efter den andra av ringa slag har han upphöjt. Och nu ser ni, nu upphöjer han till och med Maria till att få föda världens frälsa. Hon säger, hungriga har han mättat med sitt goda. Jesus säger, saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mätta. Men däremot så skickar han de rika tomhänta bort. Det handlar inte om ekonomi. Nej, det är de som är rika i sig själva, som tror att man är sin egen frälsare, som inte behöver någon frälsning. De är rika i sig själva och de skickas tomhänta bort. Tänk på vad som ska hända på den yttersta dagen. Då ska de som var rika i sig själva skickas tomhänta bort till evigt fördärv. Så säger hon i slutet på sin lovsång, han har tagit sig an sin tjänare Israel. Och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evigt. Är inte vi med dem? Är det bara Abrahams barn som han har varit barmhärtig mot? Ja, det är bara Abrahams barn. Det är bara Abrahams barn som han tar sig an till evigt tid. Inga andra. Men hörni, ni är Abrahams barn. Alltså, kanske behöver släktforska. Ja visst, kan ni göra i Bibeln? Där kan ni släktforska. Därför att alla troende där skriften är Abrahams verkliga barn. alla troende är Abrahams verkliga barn. I Galaterbrevet 3 så heter det: därför ska ni veta att de som har tro, det är Abrahams barn. Paulus han uttrycker detta väldigt noga i Romarbrevet. Vi är Abrahams barn. Kommer ni ihåg judarna, de som förkastade Kristus? De förtröstade på att de var Abrahams barn. Vi är Abrahams barn. Vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har Abraham till vår far. Nej, sa Jesus. Ni må vara hur mycket kötsliga släktingar till Abraham som helst. Er far, det är djävulen. Er far är djävulen. Men hörni, vår far, det är Abraham. Vi är barn av löfte. Samma löfte som Abraham fick och trodde på, samma löfte gäller oss. Marias lovsång kan vi göra till vår lovsång. Vi har all anledning att lovsjunga och tacka och prisa för vad vår Herre har gjort för oss. Tänk hörni att han som vi läste om i Kolosserbrevet i vår episteltext, han är den osynlige Gudens avbildstor. Han är förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Och det står att han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. Det talas alltså här om Jesus. Jesus var ämnet för Marias lovsång. Och han måste naturligtvis också vara ämnet för vår. Han är vår frälsare. Snart ska vi fira påsk. Snart ska vi följa honom på smärtornas väg, på Via Dolorosa, upp till Golgata. Och där ska vi få se hur denne universums skapare och sammanhållare utger sig själv för oss. Tala om det Maria säger att han är barmhärtig. Han skulle kunna vänt och stryk. Nej, istället så söker han upp oss. Ta vår syn på sig. Upp på korset. Utplåna skuldebrev. Och ge oss evigt liv och salighet. Visst har vi anledningarna till lovsång. Herre är min glädje och min lovsång. Nu närmar vi oss påsk. Och vi får glädja oss. Det är den största högtiden på hela kyrkåret. Då får vi verkligen med Maria jubla. Gamla testamentet såg fram emot en frälsare, att han skulle komma. Du och jag, vi har sett honom. Vi har sett honom. I den heliga skriften, i det heliga ordet, där har vi sett honom. Och där får vi lyssna till honom. Saliga är vi som lyssnar och tror. Amen. Jag lovar att vare Gud och välsignar i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäst ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod i länden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare. Amen.